Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och varmt välkomna tillbaka till Aktiesnack. Den här podden görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi med oss en av Sveriges största finansprofiler och faktiskt den första jag lyssnade på när det kom till svenska aktiepoddar. Så det är extra kul för mig att presentera Erik Hansén idag i Aktiesnack.
Stort tack.
Varmt välkommen Erik.
Stort tack.
Magnus, rapportperioden har ju precis kickat igång med både Sandvik och Note som rapporterade igår. Och vår huvudsponsor Pinpoint Estimates är ju ett jättebra verktyg för investerare att navigera sig genom rapportperioden.
Pinpoint är en gratis plattform för dig som vill se vad andra investerare har för förväntningar inför dina aktiers rapporter. Principen är enkel, lämna ditt estimat för att se andras.
På pinpointestimates.com kan du alltså se andra estimat och ett konsensusvärde av dessa. På så sätt får du en tydlig bild av vad marknaden förväntar sig inför rapporten. Och du kan jämföra detta med dina egna förväntningar samt även utfallet i rapporten.
Precis. Vi säger stort tack till vår nya huvudsponsor Pinpoint Estimates.
Hur har din karriär sett ut hittills? Jag tänker att vi börjar där. Alltså hur det kommer sig att du hamnade i finansbranschen och även då varför du har börjat med just teknisk analys och snöat in dig på den delen.
Mm. Egentligen från början så var tanken att jag skulle spela ishockey. Sen var jag inte tillräckligt bra där. Jag lirade i Allsvenskan ett par år. Sen blev det lockout i NHL. Sen insåg jag ganska tidigt att jag skulle nog hitta på någonting annat där. Så jag började studera ekonomi i Uppsala. Hade en kompis som jobbade inom finans. Så han sa till mig att börja läsa ekonomi så kommer jag kunna få ett jobb hos mig. Så att jag började läsa ekonomi, fick jobb på en amerikansk mäklare, E-Trade. Jag började jobba där. Efter ett tag så började jag skriva deras morgonrapporter. Och mycket kommentera vad som hänt på marknaden och inte så mycket analys eftersom jag var junior. Och på den vägen är jag lite grann. Samtidigt som jag pluggade då i Uppsala så blev det finanskris. Fick sparken från E-Trade. Det blev ett svagt intresse för aktier överlag. Lite grann som vi ser idag. Intresset försvinner efter en svag period. Jag gillade ändå att skriva. Gillade att jobba med börsen. Och jag startade tradingportalen. Jobbade med den ett par år. Jag tog in två delägare. Efter ett par år, C.G. Gyllenram och Tony Grina.
Och vill du bara förklara vad tradingportalen är också?
Ja, det var en sajt egentligen där vi tillhandahöll nyheter, analyser, olika typer av tjänster för traders. Där vi då långt innan det fanns egentligen Twitter eller bloggar och så vidare. Bloggar fanns. Det fanns en blogg, kom ihåg, om just trading. Men annars fanns inte så mycket ute information. Så att jag drev den i fyra år och anledningen till att jag slutade med den var egentligen för .ig, mäklarfirman, frågade mig om jag inte ville börja jobba hos dem. Och då hade jag tröttnat lite grann på livet som egen. Jag saknade det sociala och jag tyckte det var väldigt kul sen då att komma till IG. Jobba på ett kontor tillsammans med kollegor och våra sociala. Mm.
Jag tycker att det är lite extra intressant den kopplingen som du har till en idrottslig bakgrund också, för det har jag själv nämligen också. Nu får jag humble bragga lite, men jag har ju spelat i Allsvenskan i fotboll. Så jag tänkte bara fråga också, hur tänker du själv att det här har format dig som person?
Mm. Nej, men vinnarskallen tror jag finns där. Sen det sportsliga som man haft med sig då sen ungdomen. Jag tror också en förmåga att samarbeta med andra. Vilket man måste göra när man jobbar på ett kontor. också kanske möjligheten att liksom vilja sätta upp mål, ha liksom en vision vart man ska någonstans. Också kanske vara lite mer stresstålig, kunna hantera stressfulla situationer, vilket man måste kunna göra när man jobbar då inom finans eller med investeringar.
Väldigt bra svar.
Och tillbaka till karriären, så startade du ju bolaget Neuroquant för ett tag sedan. Kan du berätta lite mer om det och vad det är för något?
Neuroquant, det är egentligen en analystjänst för alla investerare och traders som har ett intresse för att förbättra avkastningen, skydda kapitalet och lära sig mer om marknaden. Jag har ju då jobbat på två olika mäklarfirmor, E-Trade, IG, och lärt mig väldigt mycket om hur folk handlar, hur de agerar, varför de förlorar pengar, varför de tjänar pengar och så vidare. Så att jag har ju en väldigt bra kunskap kring liksom hur den marknaden ser ut. Och det här är egentligen någonting som jag vill liksom dela med mig av till alla andra. Inte bara nybörjare utan alla investerare och traders. Och det vi erbjuder på Neuroquant, det är lite mer nischad tjänst mot datadriven analys. Lite mer kvant. Mycket fokus på makro, men även då fundamental analys vid olika fundamentala screeners på bolag och så vidare. Men det är lite mer datadrivet, för jag vill gärna ha datadrivet, för jag gillar inte att sitta och tro, hoppas eller gissa vart marknaden eller vad aktier ska. Och jag vill också se det jag håller på med, de strategier jag använder. Jag vill se att de fungerar, att de har fungerat historiskt. Och hela tiden så vill jag också se, när vi är inne i en situation så vill jag gärna se hur det har sett ut historiskt när vi varit inne i en liknande situation, för att få en idé om vad som ska hända i framtiden.
Du sa ju tidigare att du tröttnade på att vara egen och där och började på IG. Så vad fick dig att bli egen igen då?
Det är en bra fråga. Men jag hade ändå jobbat på IG i 8 år. Jag kände väl lite grann att jag också ville ha en ny utmaning i livet. Om det var läge att starta eget. När man sitter på mäklarfirma och på bank så får man inte handla aktivt. Då har du restriktioner på hur du får handla. Så att jag vill ju testa det. Köra det på heltid. Och då måste man ta beslut om att gå från en trygg anställning till lite mer kanske otrygg tillvaro. Det här var ju samtidigt som jag köpte hus och blev pappa.
Okej.
Så att,
handelsrikt.
Ja, det har varit mycket som hänt här de senaste åren. Men ska man köra eget så känner jag ändå det, att det är nog nu jag ska göra det. Det är inte jättemycket kostnader heller i dagsläget. Det blir kanske värre sen när, om man har barn som växer upp och ska spela hockey och annat som man måste lägga pengar på.
Äta 5 mackor
exakt.
I timmen.
Men då får man väl gratulera också till både hus och barn.
Ja, tack.
Men hur många anställda är ni på Neuroquant idag?
Ja, det är jag och Jens Landen som är grundare i bolaget. Sen har vi konsulter som jobbar med programmering och utveckling. Vi har lagt mycket resurser på att utveckla plattformen. Men sen har vi också kvantare som sitter och räknar på modeller. Det går till lite grann så att jag har en idé. Det är någonting som jag har handlat på eller det är en idé som jag har. Och sen frågar jag då kvantanalytikern, kan du liksom räkna på det här? För jag själv är ingen duktig programmerare, utan då låter jag någon som är duktig på det göra det istället. Och så räknar man på det och säger, men det här är en bra strategi. Det här är någonting som ni kan jobba vidare på. Försöker jobba på det sättet.
Och den sociala kopplingen, då kommer det då från barn och tjej eller fru då, numera. Du sa ju att du saknade det, att du ville in på ett kontor tidigare.
Ja.
Jag antar att du sitter hemma då, eller?
Ja, just nu. Exakt. Jag sitter hemma nu idag. Mm. Jag sitter i källaren och jobbar. Där jag har min, liksom, min tradingstation med liksom allt jag behöver. Satt upp en kamera och lite sådana saker också. Som jag använder när jag spelar in lite så här videoanalyser för våra kunder då. Som jag skickar ut. Men ja, annars försöker man väl komma ut på golfbanan ibland och få det sociala den vägen.
Du var inne lite innan att du har sett vilka misstag många gör när det kommer till sin aktiehandel. Mm. Vad är det vanligaste misstagen du har sett då?
Ja, det är en bra fråga. Det beror på lite grann, tror jag, vad det är för typ av tidsperspektiv som man har. Det kan skilja sig lite grann från de som är lite mer långsiktiga och de som är lite mer kortsiktiga. Tänker du på lite mer långsiktiga placerare?
Ja, kanske egentligen både och faktiskt.
Vi kan börja med de mer långsiktiga. Ett vanligt misstag där, tror jag, det är att man kanske plockar hem vinster lite för tidigt. Man sitter och håller i förluster alldeles för länge. Man kanske tänker i början att det är en liten kortsiktig trade, men den blir helt plötsligt väldigt långsiktig. För att man har svårt att ta en förlust. För att när du tar en förlust, då måste du erkänna för dig själv att du har fel. Och det är oftast väldigt, väldigt jobbigt för egot. Om man identifierar sig själv med för mycket med sitt egot. Då.
Ja, det kan man ju säga mycket på. Tyvärr, när en aktie går ner väldigt mycket så får ni ofta många fler ägare på Avanza, som SBB och Hertz när man på väg konkurs och SAS och så vidare. Så
finns, att, ja, finns gör ju tvärtom. Det finns också statistik på att investerare tenderar att hålla i förlorare längre än vinnare, ja, till exempel.
Ja, ja.
Det har lite med det att göra.
Exakt, det finns en studie, Daily FX gjorde den, ett bolag som IG, mäklarfirma IG äger. De gjorde en studie på 100 000 tradingkonton. Majoriteten av kunderna gjorde vinstaffärer, men förlustaffärerna var betydligt mycket större än vinstaffärerna. Och det har ju med liksom det mänskliga egot att göra. Det är någonting som alla egentligen, eller de flesta, måste jobba med aktivt för att gå emot de här känslorna. Oftast så brukar man läsa vissa böcker att man ska hålla känslor borta från liksom sin trading eller sina investeringar. Men alla som håller på med det vet att det är omöjligt att hålla sina känslor borta. Det handlar om att komma i kontakt med sina känslor.
Och vad gör du själv för att optimera det och komma i kontakt med dina känslor?
Ja, jag jobbar mycket på det där. Och jag jobbar fortfarande mycket med känslorna. För jag vet ju att jag blir ju positiv när marknaden stiger och blir negativ när marknaden faller. Det ligger lite grann i min natur. Och rent praktiskt hur jag jobbar med det där, meditation till exempel. Varje morgon så mediterar jag. Och det handlar ju egentligen om att komma i kontakt med känslorna. Meditation är egentligen motsatsen till missbruk. När du missbrukar, då flyr du från dina känslor. Men när du mediterar, då måste du facea dina känslor.
Vad kör du för typ av meditation då?
Transcendental meditation, TM. Från början var det, tror jag, Ray Dalio som inspirerade mig till det där. Men sen var det också, jag hade en period där jag jobbade på IG. Det var väldigt stressigt. Jag jobbade väldigt mycket. Och först in på kontoret morgonen och sist hem. Och sen var jag ute med kunder. Middagar, fester, onsdag, torsdag, fredagar. Och så var jag ute med kompisar på helger. Så jag hade en period där jag hade det lite tuffare. Jag gick nästan in i väggen. Och då kände jag att nu behöver jag någon typ av förändring. Och då började jag liksom söka lite grann vad det är som skulle kunna göra mig att bli lite piggare. Och då började jag bland annat med meditation.
Du har också blivit nykterist också, som jag har förstått det, ja, på grund av det här.
Ja.
Kan du berätta lite om det och vad det har gett dig? Liksom, ja, det, din
var egentligen, ja, det var egentligen i samband med att jag började ta det lugnare där på IG. För att du har ju, när du kom in, som jag var relativt ung när jag kom in på IG, så får du ett representationskonto där du kan gå ut med kunder egentligen när du vill, luncher, middagar varje dag i veckan. Så blir det ganska lätt att det kan gå överstyr. Speciellt om du gillar att hänga på Stureplan och sådär. Men jag kände väl då efter ett tag att nu börjar nog gå överstyr. Jag hade också en dåvarande flickvän som sa åt mig: Erik, nu får du nog dra i bromsen lite grann här, vilket jag gjorde. Och det här är ju drygt 5 år sedan.
Okej. Okay. Och på tal om mentala saker inom då finans, vilka biaser skulle du säga att du har och även hur du handskas med att överkomma de här när du investerar?
Bra fråga. Lite grann som jag är inne på. Jag blir ofta lite negativ när det faller och så blir jag positiv när det stiger. Och ett sätt för mig att komma undan det där, det är att då har jag en modell som jag kallar för trend och trade range. Som ett inbyggt trendfilter baserat på pris, volym och volatilitet. Och sen är det liksom en range, toppen av trade range och så är det botten av trade range. Och så försöker jag följa den strategin jag har för att då kunna gå emot de här biasen som jag har där. I övrigt, jag kom in i marknaden innan finanskrisen. Ibland brukar jag liksom fundera på hur det kändes under finanskrisen. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur det var under finanskrisen. Men jag var ju där, som många andra. Men jag tror också att det har format mig lite grann. Att bli lite mer försiktig. Vilket gynnar mig under ett år som det här året. Men det har också missgynnat mig under perioder där aktiemarknaden har gått väldigt starkt. Då har jag kanske varit lite för defensiv då.
Kan du berätta lite mer om den här timingmodellen du har i detalj? Vad är det som ligger inne i den? Och sen har jag också sett att du har sagt någon gång nu den här björnmarknaden att köpa på nedgång i en björnmarknad är ingen bra strategi. Men i en positiv marknad så är det jämviktspendling och då kan det vara det på kort sikt. Så hur ser du på den biten?
Den här timingmodellen som du refererar till, jag tror du tänker på den här makromodellen, tillväxtinflation. Ja. Den använder egentligen för att få en övergripande blick över hur det rådande marknadsklimatet är utifrån ett top-down-perspektiv, liksom makroekonomin. Ofta är det då ett förändring av tillväxtinflation som styr mycket av hur investerare ser på marknader med faktorsgillar och sektorer. Ibland blåser det liksom medvindar, makrofronten, ibland blåser det motvindar. Och det, jag använder den egentligen för att veta vad jag ska fokusera, vilken typ av marknader och sektorer jag ska ha en övervikt mot, men också vad jag ska undvika. Under vissa marknadsregimer så måste man undvika vissa saker. Till exempel bitcoin, krypto. Det ska man undvika när tillväxten decelererar, faller tillbaka. När det är svag riskaptit. Men sen använder jag också för att överlag justera liksom riskexponering i marknaden. Ibland vill jag ha en högre riskexponering i marknaden. Ibland vill jag ha en betydligt mycket lägre riskexponering. Där jag tar lite försiktigare.
Och vad visar den att det är bra att ha för någon typ av instrument just nu?
Ja, en bra fråga. I början av året eller redan under Q4 förra året så slog ju den om till negativa signaler och har varit negativ här under 2022. Det har varit så kallad marknadsregim slowdown som jag kallar det, med fallande tillväxt och stigande inflation. Nu idag då, vi har kommit en ganska lång bit i den här nedgången och nu för Q1 nästa år så räknar den på att vi kommer se en liten stabilisering i tillväxtdata. Sen Q2 nästa år, då är det återigen en negativ marknadsregim. Så just nu så står vi lite grann i ett läge där jag har kommunicerat till mina kunder att ja, det kanske inte är läge just nu att vara extremt bäsad negativ till aktiemarknaden idag. Vi har också säsongsmässigt stark period här under fjärde kvartalet. Vi ser en del liksom indikatorer börja vända uppåt, en del momentumindikatorer. Det finns också en stor karriärsrisk för många professionella aktörer att vara för negativa. Om det skulle vara så att, för nu har vi haft ett väldigt svagt år. Är du fondförvaltare, då måste du sedan motivera, förklara för din chef om du har underpresterat och varit för defensiv under Q4. Så blir det så att aktiemarknaden börjar återhämta sig lite grann, då kan det finnas en sån här...
Folk behöver jaga i fatt.
Ja, då kommer folk verkligen jaga i fatt. Och det kan liksom spä på en liksom redan trendande rörelse då, så att man får en liten uppgång. Men trenden är ju fortsatt neråt och som du nämnde där också att det är en dålig strategi att försöka köpa på svaghet eller köpa på översåldhet i fallande trend. Det är mycket saker i fallande trend eller i en björnmarknad som inte fungerar på samma sätt som i en bull market. Till exempel köpa på dippar. Det fungerar mycket bättre att sälja på upprekyler eller shorta på upprekyler. Positioneringsstatistik fungerar inte heller på samma sätt i en björnmarknad. Kollar man på i en bull marknad, det brukar vara ett bra köpläge om man köper då när alla är negativa. Mm. Men i en björnmarknad, i en liksom större cyklisk björnmarknad som kan pågå 1-5 år, då är många av de här som tar en position för nedgång, de kan ha bra tålamod, kan hålla i länge.
Så vad tror du, är det högre eller lägre på index vid nyår då?
Ja, det är en jätterolig fråga. Man får ju sällan ett roligt svar på det där, det är väldigt binärt. Som jag var inne på lite grann där, Q4, säsongsmässigt starkt. Jag tror att vi kan se en liten stabilisering här under fjärde kvartalet. Dock så vet jag inte om det kommer att hålla i sig till ända fram till nyår. Ja, jag tror inte det är läge just idag att vara för negativ. Nu har jag ju kompisar som inte alls är intresserade av börsen som börjar höra av sig om att få tips på hur man ska liksom tjäna pengar när det faller. Och då har man kommit ganska långt i den här cykeln och då tror jag kanske man ska vara lite försiktig med att vara för aggressiv här på nedsidan.
Räknar du också på bolag utifrån en fundamental ståndpunkt? Alltså kombinerar du teknisk analys med fundamental analys och i så fall hur gör du då?
Ja, jag räknar inte på några kassaflödesmodeller. Jag läser kvartalsrapporter, årsrapporter som alla andra. Jag är intresserad av de bolagen som jag handlar. Jag vill ha en förståelse för vad de gör. Men sen är också väldigt datadriven när det kommer till liksom urvalskriterier. Jag har den här screenen där jag har olika faktorer som jag kollar på. Bland annat vinst och lönsamhet och värdering och risk. även hur mycket institutionellt ägande det är ett bolag och så vidare. Försöker överlag undvika den här typen av bolag som har väldigt stort ägande bland privatsparare.
Varför då?
Ofta kan det bli en hype som reverseras. Under tiden jag jobbar på E-Trade, IG, så har jag sett många av de här bli en hype och sen blir en parabolisk uppgång och sen kommer det tillbaka väldigt snabbt. Mm. Och det är lätt att dras med där. Lätt att dras med i någon typ av FOMO. Man är rädd att missa en större uppgång. Så börjar man läsa på forum och så känner man att man, liksom, man börjar identifiera sig med bolaget, eller man följer någon som är ledare för bolaget. Det kan vara en vd eller någon annan som är liksom frontfiguren, och så blir det ett case som jag kanske inte tycker är jättespännande.
Varför gör du inte några diskonterade kassaflödesanalyser? Just DCF är ganska kontroversiell, men det vore kul att höra din take på just DCF.
Jag har ingen edge överhuvudtaget där. Skulle jag göra en kassaflödesanalys, så skulle den hamna ungefär kring konsensus. Visst, jag skulle göra på lite mindre bolag som inte är täckta lika mycket av analytikerna, men jag har ingen större edge. Det finns många som är duktigare än vad jag är på det, helt enkelt. Försöker fokusera på det som jag är duktig på.
Bra svar.
Och sen har du lite indikatorer också som du har varit inne på för att följa hur marknaden förmodligen kommer gå framöver. Mm. Kan du berätta lite om dem, som Dr. Koppar och transportindex och så? Vad är det man kollar på där och varför kollar man på just dem?
Jag tror det var Stanley Druckenmiller, han sa att den bästa indikatorn egentligen för ekonomin, det är liksom insidan av aktiemarknaden. Och då kan man kolla på olika sektorer, eller det behöver inte vara sektorer, det kan vara faktorstilar, marknader som har en lite så här ledande karaktär, lite så här early cyclicals. Och det är ju superintressant att kolla på nu. Liksom de sektorer som brukar vara tidiga att vända i den här tillväxtcykeln. För just nu så tillväxtcykeln toppade ju förra året och den fortsätter att falla. Och då vill man ju se de sektorer som brukar vara tidiga att vända. Det är till exempel det är bank, till exempel, det är tillväxt, det är halvledarbolag, den typen.
Tror du att det kommer vara de som vänder tidigt den här cykeln också? Eller är det speciellt nu med inflation och liknande?
Ja, jag tror att de kommer vända tidigt också. Däremot så tror jag att det kommer vara en betydligt annorlunda period som vi är inne i kommande liksom, 10 åren. Det tror jag. På grund av inflationen. Inflationen knäcker alla längre bull markets. Både så här cykliska bull markets på 5 år med strukturella bull markets på 15-20 år. Det är alltid inflationen som knäcker dem. Och 2022, det är en större topp i marknaden. Och nu är vi inne i en cyklisk bear market. Och när vi kommer ur den björnmarknaden, kommer fortsatt leva i en miljö, tror jag, som kommer vara lite annorlunda än den miljön vi var inne i innan pandemin. Det finns mycket som talar för att även om inflationen toppar, och det har ju visserligen toppat redan i USA, men om den kommer tillbaka, så strukturellt kommer vi vara på betydligt mycket högre nivåer än de senaste 10 åren. Det finns många anledningar till det. Många av de här faktorerna som har pressat inflationen de senaste 10 åren, de har ju reverserats helt. Billiga varor från Kina. Kina är inte längre en pålitlig exportör. Billiga energipriser. Även om de löser den krisen, så kommer inte energipriserna vara lika billiga. Och billig arbetskraft. Jag tror att pandemin har förändrat mycket när det kommer till arbetskraften. Kolla bara på mig själv, och jag vet att du också har sagt upp dig. Vi värdesätter andra saker i livet, och det finns ju trender ute som gör att folk inte vill inte jobba lika mycket. De vill jobba hemifrån, och det här är ju någonting som förändrar arbetsmarknaden i USA. Det är jättesvårt för företagen att få tag på folk. Det är någonting som kommer pressa upp lönerna. Strukturellt högre inflation. Det här är någonting som talar för råvaror, banker, talar för tillväxtmarknader. Ofta ser man ju trender på 15 år. Man får en bull market på aktiemarknaden 15 år. Samtidigt så är det en bear market på råvarumarknaden i 15 år. Nu har vi haft en strukturell bull market här från finanskrisen. Nu har ju råvaror börjat, tror jag. En återhämtning. Jag tror att det kommer vara en bull market på råvarumarknaden kommande 15 åren. Jag tror att många av de här bolagen som kanske har gått väldigt starkt de senaste 10 åren kanske inte kommer gå lika starkt. Ofta är det så att man tror att det som hänt de senaste 10 åren kommer att upprepa sig, men ofta så brukar det inte vara så.
Nej, väldigt sant.
Är det någon speciell sektor idag som du är extra bullish eller bearish på?
Om vi får en liten uppstuds här under fjärde kvartalet så kommer det förmodligen vara det som har tagit mest stryk som kommer studsa upp mest, så det brukar se ut. Och då tror jag ändå man måste söka sig till det här som är lite mer hög beta, lite tech, tillväxt och så vidare som kan liksom studsa uppåt. Jag tror inte man ska nu gå in i liksom för defensiva sektorer, stapelvaror eller bara defensiva.
Ja,
intressant. Och vad letar du efter för att känna dig övertygad om att det har varit en botten i marknaden? Är det några speciella indikatorer du sitter liksom och letar efter där som put-call ratio eller liknande? Eller hur ser det ut?
Ja, put-call ratio, den kan man kolla på, men det är lite kortare sikt då. För en större cykelbotten i en björnmarknad så egentligen handlar det om att den här tillväxtcykeln ska bottna. Ofta brukar man se inköpschefsindex brukar ju bottna samtidigt som börsen. Men i övrigt då, så jag har ju en liten checklista där jag vill pricka av vissa saker. Och det är de här modellerna som jag har. Bland annat den här marknadsregimsmodellen som jag pratade om förut. Det är liksom samma modeller som gjorde mig negativ som ska göra mig positiv. Jag vill se att marknaden börjar diskontera en återhämtning i tillväxten. Det är dock lite paradoxalt eftersom att om vi ser att tillväxten börjar stabiliseras, att vi får helt okej bolagsrapporter för Q3, så kommer också sätta press på kärninflationen eller kommer liksom ge stöd till kärninflationen, vilket i sin tur kommer göra att marknadens förväntningar kommer justera upp sina estimat på räntan i USA och längden för åtstramningarna. Så att det är en lite klurig situation.
Ja, det är lite rävsax just nu.
Ja, verkligen. Det är egentligen centralbankerna, det de behöver det är en faktisk recession för att få ner inflationen. Men arbetsmarknaden i dagsläget är extremt stark i USA.
Sen har vi lite ganska många Twitter-frågor också. Där har vi bland annat att det här med du screenar ju på de som gör 100 dagars högsta bolagen. Vad är det som får dig att ta en position sen när du har screenat fram ett stort antal bolag?
Ja, precis. Det där är ju en väldigt enkelt sätt för mig att läsa av marknaden. Varje morgon så kollar jag på 900 dagars högsta. Jag har gjort det i 10 år. Och då får jag en känsla för vilka aktier som bryter uppåt från konsolideringar. Men den fångar också upp aktier som trendar uppåt. Så att jag lägger också till ett villkor som är liksom fallande 200 dagars glidande medvärde. Vilket gör att då fångar man upp, jag kallar den här screenen för bottenfas-screener. Då fångar man upp aktier som har fallit under längre tid, sen konsoliderar och sen bryter uppåt. Och det är egentligen bara ett sätt för mig att få en känsla för marknaden och se de aktier som börjar liksom vakna till liv. Eller de som trendar starkt. Och sen villkor för att sen komma in i de aktierna, då krävs en helt annan typ av analys. I början av min karriär då tänkte jag så här att ja, nu har jag gjort min analys, nu ska jag köpa. Sen insåg jag att det funkar inte riktigt så. Jag behöver göra min analys och sen behöver jag också fundera kring, är det bra läge att köpa nu eller inte?
Hur investerar du privat? Har du någon långlåda eller är det bara trading? Och hur ser liksom fördelningen ut mellan det i så fall?
Ja, jag har en lite lång låda som jag kallar för min driver, där jag kan slå lite snabbt ibland. Sen har jag en lite mer swinglåda som är lite mer kortsiktig, där jag både kan köpa och blanka. Sen har jag en liten låda där jag handlar lite mer globala marknader utifrån liksom makro. Det kan vara råvaror, det kan vara vissa faktorer, ETF-er, valutor och så vidare. Så att det är tre olika portföljer som jag kör med.
Har du någon spikad procentuell fördelning mellan de här?
Nej, inte alls. Inte alls. De kortsiktiga affärerna har ju börjat med här i december, januari.
Just det, för det fick du inte göra tidigare.
Ja, exakt. Jag jobbar som mäklare. Så i grund och botten har jag jobbat som analytiker i 8 år.
Ja.
Så att det är nu här senaste halvåret som jag återigen har börjat liksom handla kortsiktigt då. Jag tror många kanske ser mig som att jag är någon kortsiktig trader. Men jag tror att jag är betydligt mycket mer långsiktig tror jag, än vad de flesta kanske tror. Jag är extremt långsiktig. Jag försöker ligga rätt i de längre med cyklerna. Och så gasar jag när jag känner att det är läge att gasa. Så bromsar jag lite grann när jag vill vara lite mer defensiv.
Vad är det för förebilder som format dig till den du är? Och har du några boktips också? Även utanför börsböcker?
Nej, men i början så läste man ju de här Market Wizards-böckerna. Det var då intervjuer med framgångsrika investerare. Bland annat Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones och de här. Stanley Druckenmiller snittat 30% per år i 30 år.
Noll minus år.
Ja, exakt noll. Han lyckades rädda upp det i liksom fjärde kvartalet någon gång så där, när han låg snett. Jag handlar definitivt inte som han gör. Jag tror inte det går att göra det heller idag på samma sätt. Han tog ju stora makrobets. Den edgen har man ju sett har försvunnit. Eftersom det är betydligt många mer sofistikerade aktörer på marknaden som kör liknande saker. Han har själv sagt att han inte alls samma edge i sin strategi idag som han hade förut. Paul Tudor Jones, han kör liknande strategier. Den typen av investeringar eller spekulationer jobbar inte jag med. George Soros gör liknande typer av affärer. Ray Dalio är väl mer den typen som jag tycker är intressant idag, för han liksom jämnar ut svängningarna genom sin all-weather portfolio. Där han då kollar på tillväxt och inflation som jag gör då i min makromodell. Och han sprider ut det så att det är helt liksom jämnt över de olika marknadsregimerna. Man har en liten exponering mot en marknadsregimen och man har en liten exponering mot de andra tre marknadsregimerna för att jämna ut volatiliteten. Jag är lite mer då, jag har de här marknadsregimerna och sen baserat på vart vi är någonstans och vad jag tror att vi ska någonstans, så har jag en liten ökad exponering mot en eller flera marknadsregimer.
Och det här med edge och att det förändras över tid tycker jag är lite spännande.
Ja.
Det du sa liksom att en strategi som funkade för kanske 20-30 år sedan fungerar inte lika bra idag. Det är lite så det funkar med teknisk analys generellt ju.
Mm.
Så att hur ofta sker det någon sån förändring i liksom dina verktyg och de kvantitativa metoderna som du använder?
Ja. Teknisk analys, man kan ju säga att det fungerar inte överhuvudtaget liksom, om man bara kör någon typ av teknisk analys. Jag kommer ihåg i början, jag satt där med några glidande medelvärden. Jag trodde att jag skulle tjäna pengar på det. Det funkar inte så. Det faller lite grann på sin egen rimlighet att det skulle vara så enkelt.
Mm.
Du behöver ju kombinera det. De personer som jag känner som har lyckats väldigt bra med teknisk analys, de har ju en bra känsla för marknaden överlag. Det är samma sak med om du kollar på cykler och så vidare. Du kan inte bara kolla på cykler, du kan inte bara kolla på säsongsmönster. Du måste ju lägga ett pussel. Och det är samma sak med, egentligen spelar ingen roll vilken typ av analys man jobbar med. Vi jobbar med framtiden. All form av analys är väldigt utmanande. Det handlar mer om personen bakom analysformen. Det som har fungerat tidigare som inte fungerar idag. En sak är väl lite grann så här att förut kunde du få en, om du får en positiv reaktion till exempel på en nyhet eller på en rapport och så vidare, fick man ofta en follow-through som kunde hålla i sig ett tag. Det fungerar inte på samma sätt idag.
Post-earning announcement drift vet jag att du pratar om ibland.
Ja.
Är det samma sak där att inte den fungerar lika bra längre? Eller?
Alltså den fungerar lika bra men inte, alltså den fungerar men inte lika bra.
Mm.
Förut fungerar den väldigt, väldigt bra också på kort sikt. Nu, alltså får du en stark rapport så kommer du få en drift uppåt på liksom veckor, månader. Men den här driften var ju betydligt mycket starkare tidigare. Nu är det en massa algoritmer och olika typer av aktörer som går emot de här rörelserna som gör att det blir betydligt mycket mer komplicerat. Sen tror jag också under tiden som jag i början där, om man kollar 2014-2015, en kompis som jobbar mycket då med daytrading, handlar mycket på flöden, mäklarstatistik. Nu har i och för sig mäklarstatistik försvunnit på många bolag, även på Stockholmsbörsen. Han och några andra var ju väldigt stora på det här, men sen kom nya generationen med traders, Ekka Lundin med flera, som också handlar på flöden, mäklarstatistik, orderböcker. Och ökade konkurrensen, såklart att som edgen där också försvunnit lite grann. Och sen nu när perioden vi är inne nu, en björnmarknad, så är det väldigt många strategier som inte fungerar längre.
Buy the dip funkar inte lika bra längre.
Man kommer inte undan lika bra tyvärr. Förut så kunde man ju komma undan med det mesta. Gjorde du ett misstag och du hamnade fel i positionerna så kunde du strutsa lite grann, vänta och så till slut så vände det. Idag så är det betydligt mycket svårare tyvärr.
Använder du några stopploss och sådana här verktyg?
Ja.
Det vill säga för att tackla den här mentala biten också?
Ja, inga så här hårda stoppar som jag lägger in i marknaden, men Jag har ju såklart liksom stopptänket. Jag tar ju stoppar. Jag är liksom fel. Jag är ju fel ganska ofta. Men jag försöker ha fel och rätt anledning och inte ligga fel för länge, så att säga. Jag försöker tjäna bra med pengar när jag har rätt. Och sen försöker jag undvika att ha fel för länge. För jag vet hur enkelt det är att jag sitter då och börjar hoppas, gissa, tro på att det ska vända. Kanske ändra strategi, bli lite mer långsiktig.
Egot kommer fram,
det är jobbigt att ta en förlust och så vidare. Så att jag har ju tydliga regler, jag har tydliga max och min liksom, positionsstorlekar utifrån det totala kapitalet. Som då justerar det för vad för typ av aktier eller marknad jag handlar. Är det mer volatilt, då är det betydligt mycket mindre positioner till exempel.
Hur ser en vanlig dag ut för dig? Hur förbereder du dig inför en börs då? Du skickar ju ditt morgonbrev ganska tidigt. Hur ser det ut där omkring vid morgonsnåret?
Ja, jag började skriva morgonbrev 2007, tror jag, på E-Trader. Så att, och jag tänkte lite grann, det är ingen annan som orkar skriva morgonbrev. Så att jag tar det. Och då har jag en edge mot alla andra studenter som också vill ha något jobb och sådär. Idag så skriver jag faktiskt inget morgonbrev, men jag spelar in lite videos på morgonen som jag skickar ut till kunder på måndagar, onsdagar, fredagar. Jag skickar ut marknadsvideos då. Men hur ser morgonen ut? Nu när jag blir pappa också så blir det lite mer på uppstuds. Man måste anpassa sig där hemma. Men jag går upp, jag kör olika typer av modeller som uppdaterar. Och då får jag ut resultat som jag sen kommunicera till kunderna. Det är mycket manuellt arbete. Sen är det mycket grafer man går igenom på morgonen. Jag har ett chartbibliotek som uppdaterar. Så går in och går igenom en massa grafer och kollar på det. Och sen öppnar börsen och då är det dags.
Var kommer börsen bottna? Vad står index då tror du? Det är många som har en vy om det ändå. Index kommer bottna om du måste svara på det.
Jag har ingen aning. Jag hade vetat det så hade jag varit en lögnare. Det är ingen som vet det. Jag har ju mina modeller. Jag kikar på data som hela tiden förändras. Alltså just nu så är vi inne i en så kallad cyklisk björnmarknad. Pågår 1-5 år. Vi har kommit en bit in i den här björnmarknaden nu. Inflationen är ett stort problem. Många hoppas på att inflationen ska falla tillbaka och sen ska vi återgå till det normala. Jag tror inte riktigt så. Jag tror att den botten kommer vara en process. Det kommer inte vara någon covid-V-botten som går snabbt. Utan vissa sektorer kommer bottna före andra. Det kommer vara en process. Sen finns också statistik som visar att är du sen på botten. Du missar botten med 1 eller 2 månader. Då får du faktiskt bättre avkastning på 1 års sikt än om du är för tidig. Och är 1 eller 2 månader innan botten då. Så får du faktiskt bättre avkastning på 1 års sikt om du missar botten med 1 eller 2 månader. Så att, jag tror inte man ska vara för stressad och försöka komma in på den här botten, försöka pricka botten. Jag tror det har mycket att göra med egot. En vilja att försöka ha rätt, mer rätt än alla andra, försöka överlista marknaden. Vissa tycker det är viktigare kanske att ha rätten att tjäna pengar. Jag tror man ska ta det lite försiktigt, man ska ha respekt för den ökade volatiliteten.
Och du som har studerat det väldigt mycket eller har följt mycket data på det, ungefär procentuellt, hur många traders är det som går plus kontra minus? Och även magnituden skulle vi också kunna prata om.
Ja, i överlag i marknaden.
Ja, precis. Alltså, ja. Jag tänker på din tid på IG, om du liksom hade någon insyn i det.
Ja. Jag har ju inte någon mer insyn egentligen än vad ni har och vad man kan läsa på hos vissa hemsidor hos mäklarfirmor och så vidare. Men brukar väl stå på mäklarfirmorna ungefär att det är 70% som förlorar pengar. Och anledningen där är att de flesta kommer in med helt fel inställning. Man tror att det ska vara väldigt enkelt att tjäna pengar på börsen. Tar alldeles för stora positioner. Man handlar med alldeles för hög hävstång. Ofta så stoppar man in ett väldigt litet kapital på sitt tradingkonto. Tar alldeles för stora positioner. Man har väldigt tajta stoppar. Så att man tar en stor position, tajt stopp och så blir man utstoppad av ett brus. Istället för att längre avstånd till stoppen och kunna vara med liksom i svängningarna i marknaden. Så att majoriteten förlorar pengar på trading. Så har det alltid varit och så kommer det alltid se ut.
Vad är främsta anledningarna för de som går med plus då?
Ja, det är att de har en tydlig strategi, en tydlig plan. Vissa kan ju bli lönsamma väldigt tidigt. De har en talang för det, helt enkelt. De har huvudet. De har liksom psykologiskt duktiga på att hantera marknaden. Vissa andra behöver jobba på det psykologiska. De behöver hitta någonting som funkar för dem själva. Kanske behöver testa lite olika angreppssätt. Det finns ju massa olika sätt att tjäna pengar på marknaden. Egentligen finns det inga rätt eller fel. Eller det enda felet är att man inte lär sig av sina misstag. Men det finns ju hur många strategier som helst. Alla handlar ju olika. Men jag tror att en liksom, gemensamma nämnare är att man har en bra plan. Man vet vad man håller på med. Man har liksom, ett tydligt risktänk.
Och om du var tvungen att ge upp en sak i livet, hade det varit börsen eller golfen?
men det är ju golfen. Såklart kan jag alltid hitta en annan sport. Kan jag spela, börja spela padd eller någonting annat.
Vad har du för handikapp?
4.
Starkt.
Ja, men jag spelade igår, gick inget bra alls. Okay. Jag hade inte lirat på en månad nästan, tror jag. Ja, men golfen, det som är kul med golfen är att det är väldigt många likheter med börsen. Eftersom du behöver vara väldigt närvarande när du spelar golf. Precis som marknaden, du behöver vara närvarande. Du behöver ha koll på dina känslor. Du kan liksom inte tappa huvudet. Du måste glömma det som har varit. Slår du ett dåligt slag, då måste du bara glömma det. Precis som gör en dålig affär, måste du glömma det. Ta lärdom och gå vidare. Du måste fokusera på processen. Inte fokusera så mycket på resultatet. Processen är betydligt mycket viktigare.
Och när det kommer till börsen, tycker du att det finns mer värde än att bara tjäna pengar? Känns det liksom som att det ger dig mening och så vidare, eller hur ser det ut där?
Ja, men det skulle jag väl absolut säga att det finns. Jag menar, jag tror att om man bara kommer in i det här liksom enbart för att tjäna pengar, då tror jag att man kanske kan hamna lite fel. Det finns risk kanske att man blir lite för, har lite för bråttom och sådär. Jag tror att man ska ha ett brinnande intresse för marknaden, för aktier, bolag. Ha ett intresse för företagande. Ha ett intresse för att hålla sig uppdaterad vad som händer. Oavsett om man liksom är makrointresserad och liksom intresserad av omvärldsfaktorer, så kanske man är entreprenör och intresserad av att liksom bygga bolag och ha en förståelse för hur det fungerar. Jag tror också det är lärorikt att börja handla på börsen, för att man lär känna sig själv. Man behöver vara liksom närvarande och ha koll på sina känslor. Nackdelen det kan ju vara att man blir lite så här för besatt. Jag är besatt kring börsen. Jag kan liksom bli besatt av vissa saker. Och den här besattheten, den kan ju gå ut över av familj och så vidare. Att man hela tiden går runt och tänker på börskurser hela dagarna. Det första man tänker på när man vaknar, och det sista man tänker på när man går och lägger sig. Och det är kanske inte så roligt att leva med en person som inte är närvarande. När jag var ute med att träffa kunder och sådär i mina tidigare arbeten, så noterar jag att det är många som av de här manliga tradersna som är skilda. Och då kanske finns någon koppling där mellan liksom besatthet kring börsen och att det kanske är svårt att ha liksom en bra relation också. Så det är någonting som jag tänker på.
Ja, det har man fått höra någon gång ändå där hemma. Kolla inte på mobilen. Ja. Du är inte närvarande.
Exakt.
Kanske därför jag är singel nu.
Ja, det är det. Ja, det är därför. Jag är helt övertygad.
Ja. Och sen också en fråga. En kompis här tycker att du ser stark ut. Vad tar du i frivändning?
Höj. 120 tar jag i frivändning.
Bänkpress?
130 tror jag. Senast. Jag lade upp någon video på Twitter på frivändning 120. Jag blev själv förvånad när jag tog det faktiskt. Jag trodde inte jag skulle ta det. Jag är lite starkare nu faktiskt än vad jag var när jag var typ 20-25 år och spelade hockey. Så att det är lite roligt faktiskt.
Det är inte du, Magnus.
Ganska långt ifrån. Men sen dricker jag alkohol, det är inte Erik. Så att, kanske ligger där.
Jag fuskar, menar du.
Ja, exakt.
Jag måste bara passa på att fråga också. Vilken tycker du är Sveriges bästa golfbana?
Jag är medlem på Ulna och Österåker. Ulna, den är ju jättefin.
Jag har sett på Twitter att du hänger lite på Visby GK ibland på sommaren.
Just det.
Jag är gotlänning, så jag hoppades ju på att du skulle säga Visby GK.
Men jag kan säga Visby också, för den är ju Nej, topp tre i Sverige, ska jag säga. Mm. Helt klart. Sen jag gillar också typ Falsterbo, de här banorna nere i Skåne, Linksgolf. Ja. Jag gillar också. Men om jag inte skulle sagt Ullna så skulle de bli sura på mig. vad tycker ni själva om börsen?
Nej, men jag håller med.
Är det jobbigt?
Nej, men det har ju varit lite mer psykiskt påfrestande nu när man kollar på det på heltid och inte har något jobb samtidigt och det går ner varje dag. Men jag var ändå liksom beredd på det när jag går in i det. Så att jag tycker på ett sätt också det är kul, för det händer väldigt mycket. Det är nästan roligare när det går ner mycket en dag och upp andra än att det bara liksom är en ganska stillastående börs. Mm. Det tycker jag i alla fall. Och det händer väldigt mycket i makro också som man kan sätta sig in i.
Ja, jag kommer ihåg typ 2017. Det gick upp med så här typ 0,2% varje dag. Jättetråkigt var det.
Ja.
Men roligt om man var liksom långsiktig investerare och inte brydde sig så mycket. Så var det ju en betydligt mycket roligare period. Men för oss som satt i marknaden så var det ganska tråkigt då. Mm.
Ja, jag har ingen take på makroläget eller börsen.
Nej.
Jag är lite Buffett-skolad. Jag tittar på bolagen.
Ja. Nej, men det tycker jag, det finns så många olika sätt att liksom angripa marknaden. Mm. Vissa är väldigt kvantitativa. Vissa är väldigt liksom fundamentala, mjuka faktorer. Det finns ju Jim Simmons. Du frågade om det var någon förebild. Jim Simmons är också, det är också en annan.
Tänkte att han borde vara given.
Ja, ja, han är ju given såklart. Så att,
eller förklara lite också vad han har gjort.
Ja, men han jobbar ju väldigt liksom systematiserat med liksom maskininlärningsmodeller för att tjäna pengar på marknaden. Och han har gjort det extremt framgångsrikt.
Kanske best track record av alla investerare någonsin, ja, skulle man kunna säga.
Och det är så här, det är ingen som pratar om det egentligen. det är roligt klart att prata om Warren Buffett.
Det är också det är kanske för att han är så fruktansvärt rik också.
Ja, exakt. Mm.
Lite enklare metod också för gemene man kanske.
Precis så, det tror jag med.
Men vet du vad han har för metoder, Simons? För jag har aldrig förstått det riktigt. Jag vet bara att han har liksom typ så maskininlärning. Jag vet inte vad det, det går på.
Alltså det är så här, han...
Det är inte, de är inte transparenta med det väl?
Nej.
Det är som Coca-Cola Secret.
Han pratar inte om det.
Då hade han inte varit rik heller. Nej. Inte lika rik.
Men han har hittat någonting där som han har exploaterat och gjort det väldigt bra. Så att det är såklart det som är målet. Det finns ju liksom ingen holy grail där ute. Man kommer aldrig hitta någonting som alltid kommer fungera, utan det gäller hela tiden att försöka hitta någon modell som fungerar för tillfället, och sen kommer den sluta fungera och så får man börja köra någonting annat och så vidare. Med hela tiden försöka ha koll på risken och bygga kapitalet på lång sikt. Jag försöker bara bygga kapital på lång sikt. Skydda kapital och bygga på lång sikt. Det är det enda jag gör. Och det har försökt ha lite roligt på vägen också.
Grymt.
Ja, men så med det tycker jag nog vi kan sammanfatta avsnittet då. Jag tycker det varit intressant. Tagit med mig att man ska ha en strategi, en modell och hålla sig till den. Känslorna är viktiga, framförallt för att kunna inse när man ska ta en förlust, och att man ska kunna ha dem med sig hela tiden och handla ändå. Annars kan det gå illa. Mm. Så glöm inte att gå in på pinpointestimates.com och lämna dina estimat under rapportperioden. Då får du ta del av andra investerares estimat och få bättre koll på marknadsförväntningar inför ditt bolags rapport.
Vi har lämnat våra estimat på de bolag vi är intresserade av, så gör det du med. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates.
Så att med det så tycker jag att vi avslutar dagens intervju. Vill man veta mer om Eriks tankar så kan man ju lyssna på honom på DI eller följa Neuroquant, som han då postar väldigt mycket i. Så med det, stort tack Erik för idag.
Stort tack Erik.
Stort tack. Tack för inbjudan.
Och tack alla kära lyssnare också. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Ciao, ciao.
Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck.
Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.